Kungliga Hovkapellet under ledning av Leif Segerstam spelar andra satsen ur Wilhelm Petersson Bergers symfoni nummer 5, Solitudo. Vi har pratat en hel del kör i veckan och på våra sociala medier så strömmar berättelserna in om vem man hade varit om det inte vore för just kören. 100 år av organiserat körliv firas nu i dagarna. Och så fyller Sveriges körförbund hela 100 år. Hej Karin Eklund, du är förbundsdirektör. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du, jag gissar att det är bråda dagar nu inför det stora kalaset.
Du, det kan man lugnt säga. Jesus och Malia, vill gris som rämmar, men det är jätteroligt.
Ja. Det är värt att fira, men du, om vi nu bara spolar tillbaka 100 år, vad är historien bakom att körförbundet bildades där mitt emellan två världskrig?
Ja, jag tror att just den anledningen att det var mitt emellan två världskrig som det blev så aktuellt, och det var på initiativ faktiskt från regeringen på den tiden, så det är lite skillnad från idag. Alltså det var ju det här att man behövde verkligen stärka civilsamhället och nationalkänslan och hela den delen, så att Rickard Sandler, dåvarande statsminister, blev förbundets första ordförande. Det var många, många eminenta personer som var inblandade i bildandet av Sveriges körförbund då. Så ett stor balans i Stockholm med tiotusentals körsångare som kom och firade.
Ja, och kungen var beskyddare också, hörde jag. Gustav den femte måste det väl ha varit. Sjöng han i kör, tror du?
Du, ingen aning.
Han kanske sjöng i den där 10 000 personers kören.
Ursäkta?
Han kanske sjöng i den där 10 000...
Ja, det kanske han gjorde. Alltså folk kom ju från land och rike runt med abonnerade tåg och grejer. Så att det var verkligen ett stort pådrag när det begav sig.
Och i år är det ju en viss kör som vi i Sveriges Radio är stolta över som firar 100 år också, radiokören. Vad var det i tiden just då som gjorde att kören var så viktig?
Ja, dels så tror jag just det att framförallt den här stora masskörsrörelsen som blev, att det var så mycket tanke av att vi behöver sången, dels som ett uttryck för alla människor men också för att stärka nationalkänslan och civilsamhället. Men sen är det precis som du säger att just den tiden, den måste ha varit oerhört kreativ, för då skapades också radiokören, och det är ju en utveckling som vi har sett under alla de här 100 åren, att spetskörerna då, som radiokören får representera, växte fram med avancerad repertoar liksom, som kanske inte alla körer kunde sjunga, men att man då fick hela spektrat från spets till bredd som växte fram. Så jag tror att det var väldigt kreativt helt enkelt. Mm.
Och vi hör ju ofta att körlivet är fortsatt starkt, att det är någonting som en stor del av invånarna i landet ägnar sig åt. Men hur har det sett ut över tid om man tittar på de här 100 åren? Hur ser linjen ut? Finns det några dippar?
Ja, alltså generellt kan man ju säga att det har varit en väldig expansion. Då 1925 så beräknade man att det fanns ungefär 30 000 körsångare i Sverige. Och sen har den här körrörelsen växt. Så idag, enligt Novus undersökning som Sveriges körförbund beställde för ett år sedan, så är vi uppe i 540 000 människor som sjunger i kör. Så det är en jättestor folkrörelse, verkligen.
Ja, det får man säga. Hur ser det trenderna ut inom körsång på dessa 100 år?
Ja, men om du tänker dig då att det var de stora masskörerna, alltså bygdkörer och sådana som samlades för att sjunga tillsammans många, så har ju utvecklingen varit fantastisk. Från början var ju kanske manskörsången väldigt dominerande. Men idag och utvecklingen tills idag har ju blivit att vi har en enorm palett av körgenrer. Vi har gospelkörer och kentkörer och kammarkörer. Och, ja, alla kan sjunga kör. Det är svårt att omfatta hela körlivet för att det är så pass rikt.
Ja. Och så specifikt med både Kent-kör och Håkan Hellström-kör och diskokörer och
ja, eller hur?
Allting. Och så hederliga gammaldagskörer också. Vad är det du tror att det är som gör att generation efter generation söker sig till att sjunga tillsammans?
Jag tror ju, och det är ju också evidensbaserad forskning, så det är inte min åsikt, så vet vi att gemensam sång och sång överhuvudtaget är liksom ett basbehov hos människan, och att det har väldigt stora både fysiska och psykiska effekter, positiva effekter, att sjunga tillsammans. Så jag tror att den drivkraften, den kommer ju alltid att finnas så länge människan finns, att få sjunga, och inte minst tillsammans, för det ger ju en extra dimension. Mm. Och både upplevelse och samklang och ja, men du vet, hjärtan som synkroniseras när man sjunger tillsammans, alltså hjärtslag och såna här saker. Mm. Så att ja, det är på alla möjliga plan i att vara människa, så är det att sjunga i kör är väldigt, väldigt positivt. Mm.
Du har valt ett stycke musik som vi ska lyssna på härnäst. Det är en version, eller en av de många tonsättningarna av I denna ljuva sommartid. Det här är en melodi från Malung som gruppen Fjeder sjunger. Varför har du valt den?
Ja, dels för att jag älskar den. Jag tycker den är så oerhört vacker, och den klingar liksom från, vad ska man säga, kanske den svenska, både det svenska vemodet, men också den svenska kärleken till våra natur och till glädjen efter en lång och kall vinter, som det alltid är, till liksom den stora förundran över när man går ut i naturen idag i början på juni och bara känner att det här är ofattbart. Vilket under, år efter år. Och det tycker jag att den sången är, gestaltar så fint.
Mm. Då ska vi lyssna på den här. Karin Eklund, tack för att vi fick prata med dig, och hoppas nu att ni har en riktigt roligt firande.
Ja, men stort tack ska du ha. Det ska vi ha.
En av många versioner av I denna ljuva sommartid. Det här var en melodi från Malung. Det var sånggruppen Fjeder som sjöng här. Vi fortsätter med musik av Jean Sibelius. Symfoni nummer 1, det är tredje satsen som Minnesota-orkestern spelar under ledning av Osmo Wenske. Thank you. Sverigeaktuella Academia Byzantina, de spelar på den här Stockholm Earl Music Festival. Var det som spelade här också? Alessandro Tampieri var solisten och Ottavio D'Antone dirigerade. Det var Arcangelo Corellis Concerto Grosso i B-dur, den första satsen som de spelade här. Vi ska få ekot uppdatering med Matilda Durehed om en liten stund. Fram till dess ska vi lyssna på Francesco Geminianis cellosonat nummer 1 i A-dur. Irlandiani heter solisten här.
Oppositionens övertag ökar i SCBs stora partisympatimätning. Oppositionen får 55,3% och Tidepartierna 42,5. Moderaterna och Sverigedemokraterna tappar mest, vardera 1,5 procentenheter. Och så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach Moderaternas nedåtgång.
Vi har ju sett även i andra mätningar att regeringen har haft en del problem. De har haft svårt att få prata om sin politik. De har till exempel plågats av den skandal som var kring nationella säkerhetsrådgivaren.
Inflationstakten i maj låg på 2,3% enligt måttet KPIF. Det visar preliminära siffror från SCB. USA förbjuder nu medborgare från 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan.
Somligt är föränderligt, som världsläget och dagspolitiken. Annat är beständigt, som Korselli P2. Som alltid med rariteter ur musikhistoriens gyllene flod. Missa ej, udda söndagar i P2 klockan 14.
Jazz som kan bidra till en lägre vilopuls än melodiös och tillbakalutad mix av välkänd och ny jazz. Det får du i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Sempre misero chi a lei s'affida. sfida, chi le confida, mai cauto il cuore, ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non riva amore. La donna è mobile, qua più malvento, muta d'accento e di pensier, e di pensier.
Svängig populär aria sjungen av en av de mest osympatiska, alltså inte Juan Diego Flores som sjöng, utan rollkaraktären i Rigoletto. Hertigen är en riktigt oskön typ, men en aria som man får väl kalla en dunderhit. Nåväl, Klassisk morgon lyssnar du på. Jag heter Hans Christian Duran. Idag är det Niklas Albertsson som jag ser genom glasrutan här i studion i Växjö. Vi ska ge dig musik fortsatt här hela vägen fram till klockan 10. Härnäst så blir det musik av Franz Schubert. Vi ska lyssna på den tredje satsen ur hans pianotrio nummer 1. Spelar, det gör Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff och Lars Vogt. Thank you. här är musik från 1827. Det är Franz Schuberts pianotrio nummer 1 i B-dur. Tredje satsen hörde vi här spelas av Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff och Lars Vogt. Vi fortsätter morgonen här med musik av César Franck. Det är hans violinsonat vi ska höra. Det är den fjärde satsen till och med. Och Alina Ibragimova och Cédric Tibergien är det som spelar den här musiken som är lite senare. Den är från 1880-talet. Thank you. Alina Ibrahimova och Cédric Tiberghien var det som spelade fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur. Imorgon, hörni, då är det den 6 juni, en dag som firas framförallt i detta landet då det är nationaldag, om du inte visste det. Idag är det danska nationaldagen, ja det är inte riktigt nationaldag men det är grundlagsdagen. En dag som firas med dunder och brak. Och det kommer vi göra lite också i sista timman här i klassisk morgon, då blir det en liten dansk hyllning. Ja, vi ska inte vara såna utan vi ska faktiskt ta en liten europeisk vals så får vi med hela kontinenten. Det är Jean Francis som har komponerat denna lilla europeiska vals 1979. Christoph Schneider är det som är solisten tillsammans med Amadé-kvintetten. Och om du lyssnar noga så hör du att denna lilla vals den innefattar temat ur lite olika europeiska nationalhymner.
Thank you.
Det var Amadé-kvartetten och tillsammans med solisten Christoph Schneider som spelade Jean-Français liten europeisk vals. Kulturnytt sätter igång klockan 9. Det är Jens Möller som ska ge oss nyheter från kulturens värld. Bland annat får vi veta vem som får Lennart Helsing-stipendiet i år. Och så är det en internationell premiär för den svenska kortskräckfilmen Epadunk. Ja, det låter spännande. Och så emellan så kan jag avslöja att jag har faktiskt en sång som har blivit epadunk på en strömningstjänst, fick jag veta. Jag spelade in en låt tillsammans med en kompis som sen omvandlades till epadunk. Det är lite läskigt, nästan som en skräckfilm. Nåväl, det om detta. Vi ska i alla fall fram till dess att Kulturnytt sätter igång lyssna på musik av Nils Wilhelm Goethe. Det är hans violinkonsert i D-moll. Det är den andra satsen som spelas här av Thomas Albertus Inberger tillsammans med Jerusalems symfoniorkester. Doron Salomon är solisten.
Thank you. Här är Kulturnytt, först om att musikern Björn Ulvaeus skriver på en ny musikal och han tar då hjälp av artificiell intelligens, AI, för att få lite nya idéer när han har kört fast i skapandet. Det här berättade den 80-årige ABBA-legendaren när han igår framträdde på en branschmässa i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt vilket redskap, sa Ulvaeus som en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mats.